Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Det är med stort nöje jag återigen hälsar välkomna till Vasapodden och det här nyårsavsnittet. Nyheter är det ju definitivt inte, utan vi ska ju titta tillbaka lite grann. Och det här har blivit en liten tradition de senaste åren. Att titta tillbaka på, lyssna tillbaka på det avsnitt som är mest lyssnat under årets gång. Och det har ju alla år tidigare varit den podden som kommer efter Vasaloppet. Race Report Vasaloppet. Men i år är det faktiskt annat. Det är lite roligt och lite annorlunda, eller inte så mycket annorlunda, men ett annat avsnitt här i alla fall. Så det ska bli kul att lyssna på det här avsnittet som är det mest nedladdade, mest lyssnade under 2022. Ni ska snart få höra vilket det är. Och om ett annat så vill vi också tacka för det här året. Vasapodden har ju gjort 223 avsnitt. Vi gör ett i veckan. Kan ni räkna ut själv hur många år vi hållit på? Och så lite till på det, för i början släppte vi inte lika frekvent. Och det är jätteroligt att vi har med er varje vecka året om. Barmark som vinter. Och nu går vi in i en intensiv period här med tävlingar. Och podden fokuserar ju mycket under vintern på teamet och på tävlingarna som vi åker runt om i Europa. Så det blir en spännande tid som väntar. Annars har ju 2022 varit faktiskt ett väldigt speciellt och väldigt omtumlande år för oss i teamet. På många sätt. Det har gått sportsligt otroligt bra. Det vi nu fick avsluta året med två segrar med Emil, som även har vunnit massa tävlingar tidigare under 2022. Och det stora som också hände, det var att vårat ledskepp, som jag brukar kalla honom, Britta Johansson Norgren, tackade för sig. Det gjorde hon här i en Vasapodd som hette Tack och Bock, som också kom i samband med Rejstadlöpet under 2022 på våren där. Så den kan man också lyssna på. Så mycket har hänt, mycket kommer hända och det är jätteroligt att ni är med. Men det mest lyssnade avsnittet, det går vi tillbaka till februari, 24 februari när man bestämt släppte det här avsnittet, som var det mest lyssnade det här året. Och det är alltså Tartu. Recapen, Tartu Ski Marathon, som vart någon slags en brytpunkt för oss i år. När vi liksom kommer på banan igen lite efter en krångligare och lite svagare januari, så studsar vi tillbaka med en dubbelseger och till och med två segrar och en andra plats på med Thea där också. Britta vann, Emil vann och Thea var två. Runar var fyra och vi hade en otroligt bra dag i de estländska skogarna. Som det varit lite av en höjdpunkt hela förra året. Det här pratas mycket om både internt, men också vi hade med oss lite pro-trainare på det här lägret och det var en trevlig helg. Och i poddformat så lät den så här. Vi hade med oss de två huvudpersonerna, Britta Johansson Norgren och Emil Persson. Så som vanligt så pratade vi ner tävlingen in i minsta detaljen. Dryg timme kommer ni nu ha lyssning och ja, som sagt var, vi lyssnar, så återkommer jag härifrån studion direkt efter vi har lyssnat på 2022 års mest lyssnade avsnitt. Lyssna och njut.
Persson vinner!
Ja!
Före Nygård och Marcus Johansson!
Och vi vinner trea!
Den unga killen från Åttand vinner Marcialonga!
Runar Skjöld Mattisen, men det är den tyngsta av alla.
Det finns ingen dam, ingen herre som ens är i närheten av Britta Johansson Norgren, om vi vinner hon igen.
I backarna upp mot Oxberg har Sven-Åke Lundbäck ryckt och skaffat sig försprång på 32
sekunder. Men Britta Johansson Norgren höjer handen i luften. Vilken tjej vi har. Moälven står det på mössan.
Han har åkt ifrån alla andra på ett sätt som jag inte trodde skulle vara möjligt, och särskilt inte med tanke på väderförhållandena. Han gjorde ett ryck, han fick tiotal sekunder, det låg där mellan 10 och 15 sekunder och sen sa det bara smack. Så var det inte sekunder längre, utan det var minuter som han var före de andra. Och han kan ta det hur lugnt som helst in mot mål här, Emil Persson. Och mot kransen och mot segern i Tartu Ski Marathon 2022.
Ah, mäktig insats. Fantastiskt fin skidåkning, ja! På bra skidor. Ja. Nej, härligt. Härligt att se honom tillbaks högst upp.
Den här dagen är det lager 157 som har all anledning att göra tummen upp och fira och fira stort, för att det här är en utdelning som man sällan får.
Ja, är fantastiskt. Full träff på alla plan, med skidor, med form, med ett val av taktik. Idag har man lyckats fullt ut.
Ja, för här kommer hon nu, den tidernas främsta långloppsåkare, på väg mot sin 24:e seger i karriären. Det finns ingen dam, ingen herre som ens är i närheten av Britta Johansson Ogren, och nu vinner hon igen, och på ett så enormt imponerande sätt. Det här loppet är 63 kilometer långt och i 45 har hon lett. Vilket starkt lopp också Thea Krokan-Mur gör. Och tvåa, så bra som tvåa har hon aldrig varit tidigare, tror jag. Hon har, tror att det är två tredjeplatser hon har förut i karriären.
Och vilken fin återkomst för henne. Trea i Kärska, tvåa nu i Tartu. Mycket imponerande, tillbaka in i toppen för Murud.
Vasapodden.
De är magiska.
Så där lät det alltså i söndags morse, eller söndags lunch, när först Emil och sen Britta korsade mållinjen i Tartu Ski Marathon. Och ni har alltså klickat in på Vasapodden, och vi ska gå igenom den här tävlingen med de två huvudpersonerna som gjorde det här loppet väldigt minnesvärt, både för oss i teamet men också för er där hemma, har vi förstått. Och med mig har jag Emil och Britta. Välkommen båda två.
Tack så mycket.
Tackar.
Om vi börjar med dig, Britta. Men du, jag vet inte om du tittat efter, men du vet ju, du vart ju omåkt av Emil i alla fall. Vad säger du om Emils lopp i söndags?
Men riktigt imponerande. Det var kul när killarna kom om och man såg Emil i front och verkade typ oberörd. Och då hade vi ändå åkt halva loppet. Så då kändes det, och Mackan strax bakom, så då kändes det som att vi hade nog en riktigt bra dag på gång. Och det stämde väl som jag kände då, att vi måste ha lyckats väldigt bra med materialet.
Ja, Emil, när ni kommer ikapp tjejerna, då, nu hoppar vi lite mellan er här, men då är ju inte Britta i gruppen. Och man ser på tv-bilden att du pratar med Thea där, och Anders Blomqvist tror att du frågar typ vart är Britta. Stämmer det?
Ja, exakt. Men så här, sista meterna in mot den tjejklungan, då så bara, ja, en lagråkare ser man, och så bara, vart fan är Britta då? Alltså när man åker upp och passerar Thea, så bara, vart är Britta då? Ja, hon är där framme, säger hon. Och så bara, fan vad gött liksom. För man såg att det var ju liksom, nej, men det var Lina, Ida, allihop. Och var ju liksom i tjejklungan där. Så då visste man att hon låg solo.
Var du orolig då att du hade åkt om utan att tänkt på det? Att hon hade blivit avställd eller klivit av? Eller var det här scenariot du räknade med?
Ja, det var väl att hon skulle ligga där framme då. Man brukar ha bra koll på vilka jag åker om.
Ja, ja. Du får samma fråga, eller samma som Britta fick där. Vad säger du om Brittas lopp i söndags?
Det var ju jäkla kul att se. Det kändes som det var lite fornstora dagar för något, liksom, så där åkte hon för något år sedan kanske.
Är det så, Britta? Liksom,
att hon gick solo liksom, kanske med ganska tidigt.
Ja, så jag vet inte. Jag tycker att det är svårt att bedöma hur bra loppet var, med tanke på att vi hade väldigt, väldigt bra skidor, och då känns det ju bra. Men jag hade en ganska bra känsla innan start och tänkte faktiskt tanken att nej, men jag kände mig ganska lika som jag gjorde innan Venosta, och då kändes det ju väldigt bra på det loppet. Så att det var liksom ändå en god känsla både innan och under loppet. Sen var det väl inte vad jag hade tänkt. Jag vet, det sista innan jag gick till start så sa jag ju liksom, kör hårt nu Runar, och då sa han, Britta, ta det lugnt idag, lita på att du har den bästa spurten och är stark på slutet. Då säger jag, ja, jag ska inte göra någonting förrän ni kommer ikapp. Men med de skidorna som jag kände att jag hade och att jag kände mig stark, då gäller det ju också att utnyttja det under loppet, så att man liksom inte ligger och sparar sig och sen kanske gör att alla andra har mycket grejer bättre grej på slutet, och då är starkare.
Men du, man ser i upp mot climben så ser man, tv-tittaren ser ju då att du spelar ut ett kort och liksom drar iväg. och Tia hoppar in framför och liksom blir tvåa efter och det spricker av. Och Lina då är egentligen den enda som orkar runda Tia och ta upp kampen på dig. Och så kommer ni etta tvåa och sådär. Men sen nästa gång ni kommer, då är du ensam. Berätta vad som hände däremellan från climben till när skotern, eller skotern är med dig hela tiden. Men när kameran fångar upp dig igen när du har redan då 26 sekunder.
Ja, men det var väl alltså, där vi climbade så var det väl egentligen inte heller tanken att jag skulle öka farten så mycket, utan jag låg liksom några personer bak och så kände jag väl att Ida var där framme, började öka farten lite grann, och det var ändå så här lite grann, Theas liksom var, någon hade släppt någon meter till den framför och jag kände att nu ligger jag ganska dåligt till, att jag måste se till att jag ligger i en bra position ifall det blir körning upp mot climben. Så det var mer det att jag bara liksom skulle fram och hitta en bra position, men det svarade ju väldigt bra att jag faktiskt fick liksom lucka, och då kände jag att nej, men nu får jag köra. Och Lina var som väldigt stark upp där och vi fick en bra lucka på, var det 8-9 sekunder eller sånt, och då kände jag att nej, men Lina är en perfekt person och ha med sig. Hon hade känts ganska offensiv tidigare under loppet, så då tänkte jag att ja, men vi kör väl på då, liksom trycker över krönet och ser om det här kan i alla fall kan få, om jag får lite tid då. Men så kände jag att jag hade väldigt bra skidor och det kändes nästan som att det liksom blev någon meter ut för backen när jag kollade bak, och då tänkte jag att nej, men då trycker jag på det i allt här en stund och ser så att hon också får slita ut för det.
Ja.
Men det växte ju jättefort, så då blev det liksom bara att ta ett nytt beslut och känna att nej, men funkar det så här bra och det blir då en tidsdifferens, ja, men då får jag köra och hoppas på att killarna kommer ganska snabbt.
Ja, för det här händer ju, det är väldigt, väldigt häftig tävling här ett tag när man följer den på tv eller på telefon som jag gjorde, att ganska på en gång här kommer ju killarna i kapp, du får ju en minut och så kommer killarna i kapp och så kommer det gå ihop igen. Hade du räknat med det, att i den här, nu när killarna kommer så kommer tjejer vara med igen? Eller egentligen så är det ju bara Tia som lyckas sista delen så att säga.
Ja, men det är lite svårt att veta, så man måste ju alltid ha det med sig att man aldrig får gå så hårt då, om man går solo där, att dels vill jag kunna hänga på killarna när de kommer, men också att kan jag dra i kapp flera tjejer. Hade det kommit liksom 5-6 killar och har spruckit upp, då kommer det inte vara någon tjej med när de första killarna kommer, men det var ju ändå ganska stor klunga och då är det oftast någon tjej som kan hänga med. Sen var det ju bra att det var bara Thea. Då blev det ju perfekt.
Ja, och jag tror att alltså, nu är det lite svårt, men från de tv-bilderna jag tittar på, både när jag tittar efterhand, så känns det som att det är jättenära att de blir allihopa. Men då kommer det en liten knix där som bara Thea lyckas gå med över. Och så blir tjejerna liksom lite bak och sen spricker av igen. Och det är ju så att det är det där som blir nu när killarna kommer i kapp sådär. Och när det blir att det är väldigt små marginaler som sen kan göra väldigt stort utslag på kort tid också. Liksom.
Ja, det blir ju så. Och det såg man ju sen när de hade kommit kapp, att Tia kunde ju som släppa några meter upp för backen några gånger och ändå komma med utför igen. Och då blir det ju så. Den dagen man lyckas med skidorna så kan man ju som gå med mycket längre med den här klungan. För det var ju bra, det visste väl inte jag riktigt då när jag åkte, men det var ju bra killar som vi hade åkt med. Och de åker ju inte jag med om inte jag har bra grejer.
Du Britta, åker alltså med Stado och så Herman Paus typ 3 mil. Det är ju den killen som skulle åkte gult förra veckan, och Herman Paus som har varit stabilitet den själv. Det var Axel, vår praktikant, sa, han var ju helt lyrisk här under, och så han sa ju vid något tillfälle, Herman Paus, killen har ju inte ens slagit Herman Paus i år, och nu ska Britta slå han.
Så. Ja, jag blev ju ganska långt efter till slut.
Ja, ja, men det var ju verkligen, ni var långt fram att tävla alltså.
Ja, jo, det är ju det, och då kände jag väl också när vi låg med dem, att jag såg ju också Stad och så kunde hänga på ganska bra, att vi hade ju hög fart, så då känns det ju bra mot de tjejerna som ligger en klunga bak, att jag tror inte att det är så många här i klungor som går fortare då.
Vi backar lite i spåret här, så kommer vi till killarna. Det är lite på samma ställe som här loppet sätts igång, Emil. Alltså, det är upp mot climben som det börjar hända lite grejer.
Ja, det är ju som det är lite kupering precis innan vi går upp mot climben. Då blir det, kollar man bakåt, att det blir ett jäkligt utsträckt fält över de här knixarna, med dragspelets effekten. Sen går det liksom, det går på ganska bra ändå upp mot climben, och det spricker ju upp där också, ser man ju. Och sen är det liksom, ja, men då tar vi utförsbacken. Det är en ganska bra utförsbacke. Det är ganska mycket fartställning, och så ser man liksom att det är fortfarande väldigt utdraget, och då går väl liksom, det är väl jag, Mårten och Tord och Axel som vi går runt lite och kör på liksom, och håller väl hög fart hela tiden där, ja, ganska länge, tills vi kommer förbi tjejerna liksom, och man slänger nog getöga bakåt och ser liksom, ja, men det spricker upp och det är bara ett långt led och sådär, att ja, men då visste man ju på något sätt att ja, men det kostar att ligga där bak också, så känner man att det går bra att ligga front och ligga och dra av våran klunga också, så då liksom när kroppen känns bra och man känner att materialet är bra, så då tycker jag, men då passar man på att köra lite också.
Ja, och vad händer sen? För det är exakt samma sak som händer för dig som händer för Britta, mot tv-tittaren i alla fall, att du försvinner, man ser att ni går igenom en servicezon, och nästa gång ni kommer tillbaka någon minut senare, då har du, ja, jag vet inte, men 30-40 meter har du fått liksom. Vad händer där?
Ja, men det är ju precis som du säger, in i en servicezon, och så ser jag att det är lite folk som dricker, och då tänker jag, ja, men då drar jag på liksom ut den där zonen, så blir det liksom en liten knicks ner, och så tycker jag fyra snabbaste avtag, så får jag väl med 10-15 meter och ser att ja, men det är väl ingen riktigt som klev på direkt där bak i klungan, och då passar jag på att köra lite, just för att ja, jag tycker att kroppen känns bra, skidan känns bra, och liksom magkänslan sa, ja, men kör på lite då, så får de slita där bak. Och då får jag ju fort 15 sekunder där, som jag går med väldigt, väldigt länge.
Hur är liksom, när du stöter här, då kanske det inte är, du tänker just då att nu går jag solo i 3 mil, men hur liksom, vilken insats gör du här första mellan 3 till 2, kanske ner mot 15 kilometer kvar liksom? Alltså är det, har du kontroll eller går du all in liksom?
Jag tycker jag går ganska kontrollerat. Det är, bitvis går jag all in när jag ser liksom att det gick inte första biten, gick jag väl inte all in. Då tycker jag att ja, men jag har en lucka, men jag kanske inte behöver gå så på tokmax. Och sen lugna mig lite, så att fan, de tar in. Och så när man, när jag har är det 4 kilometer kvar till sprinten där, mm, så ser jag liksom att nu har de tagit in ganska mycket typ. Så då tänker jag, det här kommer inte hålla långt ifrån. Så då tänker jag, men jag drar på liksom allt jag har nu in mot sprinten.
Och det är för att säkra sprinten egentligen, eller?
Ja, det blir lite det. Att, ja, men då kan jag hålla på och sova på 3-4 kilometer till. För jag tycker ändå att jag har bra återhämtning och bra kropp. Ja. Så att man kanske, och det kommer troligtvis inte spricka efter sprinten. Så då går jag ju liksom all in för att ta sprintpoängen.
Och sen händer någonting, och det är också lite, tv-bilden är lite, det är mycket av det där det händer som inte är med i tv, så att säga. För att då kommer du från sprinten med 16 sekunder, och du upplever att efter det så går det tungt ett tag.
Ja, det är ju, vi kör ju under en väg genom en tunnel. Kommer ut på andra sidan, så är liksom, det tar ju tvärstopp i skidorna tycker, ja, jag. Det blir så jäkla suget och blöt. Ganska nypistat blir ju helt annorlunda än vad det var innan. Ja. Så då bara, okej, okay, shit. Ja, skit också. Ja, nu kommer de snart komma kapp. För jag såg att de var ju precis bakom mig in mot sprinten. Så bara, ja, men då, jag tittar inte bakåt där på ganska länge.
Men det är inte så att du liksom maxar ur det här, utan då ger du nästan upp ett tag, eller?
Ja, jag ger väl nästan upp mentalt där. Ja. Men så, jag krigar på tycker jag, och försöker hålla jättebra tryck och... Sen lossnar ju föret då, att det blir liksom hårdare igen och lite isigare. Tycker jag får upp farten igen, och så men tycker jag reagerar på att de aldrig kom på något sätt. Ja. Så slänger jag liksom, tittar bakåt igen, då ser de inte på en lång raka där. Då bara, ja, men nu har jag fått en mycket större lucka då. Ja. Men jag vet fortfarande ingen aning om hur många sekunder det egentligen är. Och då försöker jag, då tänder jag ju till en gång till liksom att nu har jag kvar 13-14 kilometer. Ja. Och verkligen går all in. Det jag har varit ganska länge.
När du passerar laggar sista servicezonen med 10-11 kvar där, får du, uppfattar du någonting då eller?
Ja, det är väl första gången jag får en tid. Ja. På att jag har dragit ut liksom, då hade jag 1,5 minut. Och det var jäkla skönt att få höra det. Att man hade, jag hade ju tittat bakåt, men jag hade inte sett dem. Men det är ju liksom svårt att... Ja. Bedömer avstånd, och så får man 1,5 minut där. Då känner man att det här kan gå liksom. Det är 10 kilometer kvar. Det är kort. Det går jättefort. Bara, att 10 kilometer, det är ganska långt. Det kan hända en del liksom, innan man ju tänka också.
Men det som hände här som jag inte visste heller, för Edde berättade, är att efter spurten så kliver Edde upp och så han uppskattar att han ligger i front kanske 2 minuter max, han. Och så när han klev åt sidan då kände han, ja, nu kommer vi inte köra om segern i den här gruppen i varje fall inte. Så han måste ju ha bromsat ner rejält där, och det är där det går från 16 till, så jag tror sen nästa gång man ser det så är det 46, men just där så det känns som att precis där det går som tyngst, där folk måste ju ha varit väldigt trötta i gruppen liksom.
Ja, man hör ju det när de har snackat efteråt att det var inte så många som var starka nog för att köra på där. Det var många som var på repet hela tiden och så då blir det väl att det blev körning in mot spurten och sen var det väl, alla var ju trötta då, så då var det väl, tittade de på varandra ett tag och då går ju sekunderna fort för dem.
Var det samma för dig, Britta, nemot? För du har ju med dig 10 in mot spurten och sådär. Får ni samma känsla också att alltså, det går tvärtungt efter vägundergången där?
Ja, men det gjorde det, och Thea fick ju släppa där efter sprinten och jag tyckte att jag slet som på. Innan tyckte jag att jag hade legat ganska, jag kan inte säga bekvämt med, men att jag kände att jag kommer hänga med den här klungan om det inte kommer någon jättelång backe då. Och där tyckte jag ändå ta att men nu sliter jag ganska mycket ändå för att hänga med.
Ja. Hur uppfattade du det här att ni hade fått... Minns jag rätt om det var 3 minuter eller det var det 2 minuter vid sprinten? Ni hade 3 minuter, tror jag. Det var,
det var nog 2 kanske vid sprinten. Ja. Och, men det visste jag väl inte där riktigt. Utan det var väl också när vi kom till Laggarsen som... men som jag hade hört att det var ganska mycket bak. Och där var det väl lite för mig hur jag skulle göra. Jag ville ju, även om jag kände liksom att jag kunde hänga med killarna där, så ville jag också vara helt säker på att jag skulle bli... vid 2 och hade lite svårt att veta hur trött hon var.
Ja, det fick du inte till det, att hur trött hon var liksom, utan hon var bara borta helt plötsligt där.
Nej, men hon hade ju släppt ganska många gånger. Ja. Så här liksom 5 sekunder eller någonting, men hela tiden kommer tillbaka. Men där märkte jag att det blev det för mycket. Men det kändes ju ändå som att hon var stark och kunde hålla ett bra tryck. För annars var det ju alternativet om jag skulle ha släppt för att hjälpa henne, men då fanns det risk att vi kanske blev för trötta båda 2 då, och bli kappåkta. Så att det, där var det väl jag försökte få med mig både från Laggar och sen för dig också då, att bara Thea håller bra fart själv, och då var det ju väldigt skönt att höra att det växte bakåt.
Ja. Ja, det var, men du hade sån sinnesnärvaro och sån kontroll på dagen att du hade kunnat liksom bromsa ner dig och kunna åkt med Thea och liksom litat på det också.
Jo, men jag kände mig ganska pigg länge. Det var först liksom sista milen som jag kände mig trött, men det är ju jättesvårt. Alltså efteråt när man ser att vi hade bra skidor hela vägen och så här, då är det ju jätteenkelt. Men just där och då så vet man ju inte heller hur bra några andra kommer. Och absolut, och man ser ju här i klassen så var det ju åkare som hade släppt som sen är på pallen. Så att det skiljer ju ändå, det kan ju skilja ganska mycket skidor på ett sånt här lopp.
Ja, skidorna har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet i det här. Hur bra var de skulle ni säga? Börjar du, Emil? Känner du från start att idag är det jättebra, eller kommer de in i loppet, eller är det tvärtom?
Eller, det är ju ingenting man känner från start. Jag tycker alltid att man får slita. Just första fem kilometerna går det så pass fort och man bara jagar lite positioner och sådär. Men typ där liksom, från 5 till 15 åker man 10 kilometer, man tycker att då börjar man komma in och fan, skidan är riktigt bra idag. Och man liksom får, när det kommer en utförsbacke får man putta lite på den framför. Och det brukar vara ett gott tecken.
Och ni båda två, ni kör ju mycket feeling också, alltså i att det ska vara en skön skida att gå på och sådär. Var den det också, eller var den mest snabb den här gången, eller?
Jag tyckte den var jätteskön att gå på också, att feelingen var riktigt bra.
Men du, hade du din överman, eller hade vi våran överman i början på skidor i det franska laget?
Nej, jag tror inte det. De glömde nog inte ifrån oss någonting. Nej. Det var nog bara att de hade en offensiv taktik där.
Ja, jag hörde också att de hade haft det. En av killarna sa där att 4 kilometer så var de amazing, sen så var de inget bra. Så det var väl, de var väl lite uppdopade vid början där. Du då, Britta, hade du känslan från början att det var bra, eller?
Ja, men jag skulle inte säga att första milen var sådär att man bara wow, att jag hade de skidorna som jag förstod sen att vi hade, utan där tror jag att det var lite mer liksom lika mot de andra, och där var det mer känslan att men det känns som att det kändes ganska bra och de här ganska lätt att gå på. Att jag hade väl med den liksom, att det kändes skönt att gå på dem. Och det var väl egentligen där närmare climben som jag började känna att men det svarade liksom väldigt bra när man tryckte på, och framförallt då efter climben när utfärden kom där, då förstod jag ju att ja, men nu har vi väldigt bra skidor.
Hur, när man har så här bra, och för ni vet ju att det blir ju blötare om kanske till och med alltså, in mot Tartu, så har det 11 som det heter, har de inte ens pistat de sista dagarna, utan det gör de ju bara timmarna innan ni kommer där, för att liksom, det är så lite snö och vill verkligen vänta på det. Och om man har funderat på det här under loppet, att, eller är rädd för att alltså, tänk om det blir något jätteomslag, eller vissa har ju också valla för grovt för att det ska funka sista 15 bra, så här, eller tar man det när det kommer, eller sitter man med och hoppas liksom, att hoppas det är så här bra tidigt? Du var lite inne på det, men att när vi har så bra nu så är det lika bra att börja spela lite kort tidigt liksom.
Jo, faktiskt lite. Alltså, vi pratar ju alltid om det liksom, som lite taktik. Men det är väl sällan det sker om man gör det kanske. Men idag, eller liksom, i söndags var det verkligen så att då kroppen kändes så bra också. Att man, ja, men då kan man verkligen göra det. Och att det liksom, kanske förhållanden att man bara står bakom skoten och klungan är så jäkla lång. Och det är just banan som är mycket upp och ner. Det blir utdraget att... Då kan det vara värt att kosta, liksom, ödsla krafterna för att man troligtvis kommer döda någon annan lite mer om det dödas kvar.
Du är ju en strateg också, för att tittar man på sändningen efter så har du ju Vokujev med det, Morten Eide. Men sen så, utav de som har varit riktigt, riktigt bra i år, eller, alltså, så det är Nygaard och Gurt och Stado som har vunnit och sådär. Så de, och Gärdalen är med, han har varit bra. Men annars så är de inte där framme, och jättelång klunga. Så du, har du ens lagt märke till dem alltså, på tävlingen innan du sticker liksom?
Man åker och tittar efter den här med gula liksom, tröjan, och då ser man att han... Någon gång ser man den väldigt långt bak och någon gång ser man den inte alls. Ja. Så då så här, men det är också en sån grej. Men då kanske de har sämre skidor här då. Så troligtvis kanske har bättre beslut då.
För du ropar ju till mig i första servicezonen där. Något som jag uppfattade som att du frågade typ efter dina lagkamrater, va?
Eller... Ja, lite så här, hur ser det ut liksom? Ja,
för det var svårt att ha koll på. Det var så långt, fältet.
Ja, exakt. Jag såg Mackan. Jag hade ingen aning om vart Edde eller Runar var. Och egentligen någon annan var. Jag visste liksom de här topp 6 stycken, för de åkte man ju så pass mycket mer. Och sen liksom ser man att det spricker upp lite där bak, men man ser egentligen inte vilka det är. Man ser någon gul direkt ibland, man ser någon röd, och det är så här att det är ju lite svårt att exakt veta vem det är.
Ni hade koll brytat tills att när du stack, för det var mer för de andra att det var värre att när du stack. Men blir det samma för er också? För ni ligger ju ändå någon mil i en intensiv jakt när här tävlingen sätter sig. Ni kommer verkligen in i tävlingen, för herrarna börjar sätta sig också, så det är ju inte att det kommer en stor klunga och liksom, det är ju fullt ös där ett tag. Är det svårt, eller har du hela tiden koll på att det är du och sen när Thea kommer att hon är med och att det är ingen annan med, eller hur blir det där?
Nej, men jag visste ju egentligen ingenting, utan när killarna åkte om och så kom vi till en servicezon, eller första åkte om, vi kom till en servicezon, så hör jag av ett laggar att Thea är strax bakom i som en andra klunga och på väg i kapp. Men då sa han ju ingenting om de andra tjejerna, utan då fick man liksom bara vänta och se. Men då kom ju hon ganska snabbt efter, och då kollade jag bak någon gång och det var ingen bakom. Så att det är ju liksom alltid så här, det är jättesvårt att veta. Där är det bara att man får hoppas att man är tillräckligt stark om det kommer någon med och har högre fart då.
Var det ett roligt lopp att åka? Alltså inte själva Tartu, det kan vi ta sen, men alltså, var det ett roligt lopp att åka? Att det var så intensivt liksom, eller?
Ja, det var lite det jag tänkte på också i början, att när man var där uppe, ja men det här kan vara bästa genomkörningen för Vasan också, att samma terräng, liksom få 6 mil riktigt hårt här. Annars hade man ju trott, liksom, när det är många som kanske förväntar sig att det här kommer att avgöras på en spurt, så ja, men, liksom, kan man få liksom 6 hårda mil till spurten, kan det vara liksom jättebra träning inom Vasan också. Lite det man såg också. Ja.
Du då, Britta, var det kul?
Ja, och jag var lite förvånad att just när det är ett lopp där det snöar och killarna kommer, det är ju tendens till att det blir ett ganska tråkigt tjejlopp då fram till killarna kommer. Men det kändes som att det var många som ville ha det här ganska tuffa genomkörningen inför Vasalopp. Jag tycker Lina var ju väldigt offensiv i början, och vi fick ju iväg Thea en gång, och då var ju Lina runda fältet och upp, så de två hade några sekunder, och det var Sytterfleten också var ganska offensiv, så det blev som hände rätt mycket trots att det låg nysnö.
Ja. Det, jag var besiktad bilen nu för övrigt och den gick igenom som vanligt, så att det är positivt. Men det som är, det man märker att det här, alltså först har SVT, då vi pratat jättemycket om klivit in och det har slagit, men det här, just det här, den här tävlingen, och det är ju klart att det har slagit för oss när folk pratar med oss. Att det. Men det var en man där som också besiktade sin bil som hade sett det här. Och han sa det att det var ju så kul. Och Emil, han trodde man bara kunde sporta och så här. Det var ju roligt och så här. Och så sa han så här också. Det är kul med Tia, för nu kan ni slå ramudden. Och det är ju något här, det här har ju folk inte brytt sig om förut liksom, att man är team och att man hjälper varann och sådär, och sen hur mycket det är, det kan man ju diskutera annars, men folk har verkligen tagit till sig det här att ja, men det är bra att vara många åkare i samma lag.
Ja, det känns ju så, det har ju jag hört liksom väldigt många under hela vintern som har varit där med ja, men jag mot ramudden lite grann, alltså, den grejen, så jag tror att det är allting som blir lite så här. Men så här, inte intriger, men att det liksom för en till dimension till tävlingarna. Jag tror att det engagerar många och det gör det väl att det är roligare att följa.
Ja, så är det verkligen. Och liksom det går inte att säga att, alltså, som det har blivit nu, så att man ska ha, alltså, att vi kan ha folk med, alltså som Tia här vid bergspriset, någon bara tar det, så måste gå om Tia för att komma kapp det, och det är bara Lina som orkar göra det. Alltså det är klart att sådana små grejer spelar ju roll i det, sen så kanske i det här tävlingen spelar inte sån stor, men liksom under hela tiden, eller på herrloppet där vi har Mackan, jag tror Mackan ligger tvåa i klungan, alltså 70% av tiden liksom, och det är jättebra för han, och det är klart att det stör de andra att man blir irriterad på honom, att han är i vägen och liksom sådär, att det är ju, det är svårt att inte ha, alltså, att laget är väldigt viktigt för oss liksom.
Ja, men så blir det, och just nu kanske inte den här gången det spelar så jättestor roll för slutresultatet. Det kändes väl att det var Theo och jag som var starkast den dagen.
Ja.
Men jag tycker liksom för mig i början på loppet så är det så att ja, men när vi fick iväg Thea och Lina i en utbrytning en gång, ja, men då vet ju jag och Ida att ja, då är det inte vi som behöver hämta in den. Och det blir ju liksom lättare än att det skulle vara Lina som är iväg en utbrytning, för då vet ju jag att jag måste ta den. Så att det är ju ett lugn så. Liksom att, och likadant tvärtom, är jag iväg en utbrytning, ja, men då får ju Thea en väldigt fin liksom, resa och inte behöver ligga och dra klungan. Då, så att det spelar ju stor roll på det sättet.
Precis. Ja, vad tyckte du om Tartu? Jag har ju pratat upp Tartu till er under ända sedan vi fick reda på att det skulle vara. Vad är det, bra eller dålig tävling tycker jag? Eller
så började... det levde upp till förväntningarna tycker
du tycker
jag.
Det?
Ja, det du har snackat upp så var det ju...
Ja, men visst känns det som bra? Det är en trevlig tävling liksom.
Det kändes dock så här att banan i sig liksom, den är jättebred och hur fin som helst. Det är bara synd att det är liksom, vi har snöfallet. Ja. Annars, tänk, det är ju liksom fåkade banan med 7-8 minus och sex spår bredd hela vägen. Det skulle ju vara liksom också otroligt fint. Och sen, ja men, bra arrangemang.
Ja, det känns som att det här, hoppas det blir kvar. Mm. Du Britta, jag har gjort en spaning på dig. Jag hoppas det inte stämmer. Du har ju vunnit här i Putzertal, du har vunnit Time Trialen och du har vunnit Tartu. Tävlingar du aldrig åkt tidigare.
Jag har faktiskt tänkt tanken själv.
Du har gjort det, ja. Vad tror du det beror på? Eller är det bara en ren tillfällighet att de kommer på dagar du är bra?
Det är nog både och skulle jag säga. Jag tror att de, självklart kommer de på dagar där vi har bra skidor och där jag har en bra dag. Det är liksom grundförutsättningen. Men sen tror jag faktiskt att det finns en liten, eller så kände jag i alla fall inför den här tävlingen, att det är en ny tävling som jag inte åkt, så då vill jag väldigt gärna åka bra. Jag har ju någonstans att jag försöker ha, ska ju vara på pallen eller vunnit de flesta loppen. Så nog fanns det väl det att innan den här tänkte jag, men kommer en ny tävling då måste jag passa på att vinna den. Så att det inte finns det där att jag måste satsa ett år till bara för att ta den också.
Men du, de får lägga in nya tävlingar så får du satsa vidare. Ni båda två. Nu, den här banan, vi åker första 17 och så sen så skulle vi åka sista 3, men det blir sista 17 också. Däremellan, är det något? För ni bägge två gör era utbrytningar i terräng där ni aldrig varit egentligen. Hur bygger man mentalt på det? Är det bara att köra och ta kurva för kurva? Eller har ni någon karta som ni tittar på eller någon banprofil som ni tittar på så ni vet vad som väntar, eller?
Jag gick då bara liksom backe för backe, kurva för kurva. För banprofil man ser i förhand säger ju liksom, kan vara väldigt missvisande. Och man var ju nollorienterad i området. Så då var det bara Och man hade ju hört att det inte skulle vara några brutala backar. Så det visste man ändå, alltså, att det skulle vara liksom just sån här sorts terräng då. Så det var ju väldigt väntat, upp och ner kurvigt sådär. Men sen var det ju liksom bara, ja men uppförsbacke nu, tar vi den. Sen blir det en uppförsbacke, tar vi den, och så kurva, tar vi den. Och det var ju liksom lite roligt också att man inte har åkt innan också. Just det blir en grej till.
Du sa ju, du och jag pratade lite när vi åkte på fredag. Dan var det, Emil, att liksom, det är nog många som, eller kanske även vi, liksom, som det här, den var tuffare, alltså den är mer kuperad och gnetig banan än vad man kanske hade tänkt att få till sig innan vi åkte dit.
Det finns inga lätta banor.
Nej.
Det är liksom så här att det går aldrig lättare, det går bara fortare på något sätt. När man, det är lite samma sak som att tävla, att det finns inga lätta tävlingar.
Nej. Vad säger du, Britta, om banan? Så.
Ja, men det blir ju lite som Vasalopp, att man tycker det är inte så mycket stigning, men det är som att det är ingen vila heller. Så att du ligger ju på liksom, och kör egentligen hela vägen. Det är inte så långa partier du står i fartställning. Nej. Och det gör det ju jobbigt, och att det också då är 63 km, så att det liksom nöter på. Och för mig var väl tanken att, ja, men när man, som säger, man visste ju ungefär hur det kommer se ut, att det inte är någon jättelång backe och det liksom inte är någon utförsörjning heller som ska vara något problem, och då kan man ju liksom hitta ett tempo som känns, som är precis så här liksom tillräckligt obekvämt för att man ska kunna hålla undan, men ändå med kontroll. Och för mig blir det ju så att när jag ligger där och killarna ska komma ikapp, dels vill jag ju ha kraft så att jag har en chans att gå med killarna när de kommer, och också då, om det kommer någon tjej, så ska jag kunna vara förhoppningsvis minst lika pigg som den.
Man ser ju också på tv-bilden här att du tittar bak och du ser att killarna är på gång, och så är du i en backe, och så känns det lite som att du laddar om, liksom, nu ska jag försöka gå om. Så är du väldigt snäll, så du kliver ut precis när killarna kommer där. Du får ingen jättebra start när du åker med killarna där. Du blir typ kvar i backen ett tag.
Ja, jag höll ju på att förstöra tävlingen rejält där, med att bryta staven. Det var väl den här, när Emil kom och tänkte att jag ville liksom flytta på mig så de också kunde få gå in bakom skoten på en gång.
Ja.
Det var ju lite löst där i kanten, så det var sjönk ner rejält några gånger.
Ja, det...
Men det löste sig som tur var.
Ja, det gjorde det, och det har varit en fantastisk dag. Vi hade alltså Emil, för er som inte har tittat på tävlingen, så gör det på SVT Play. Det är underhållande. Det är riktigt underhållande skidtävling. Jag pratade med Björn Målven här, och han sa ju att oberoende, alltså, det kommer man inte säga då, men alltså, så är det en av de mest liksom, intensiva och liksom, roligaste skidtävlingar att titta på. För det hände någonting hela tiden. Det gick aldrig att gå ifrån tävlingen. Och det, så var det, så upplevde jag också verkligen. Så det var kul. Men vi hade alltså de här två som segrade. Tia vart alltså tvåa, så det vart dubbel. Första gången första gången två tjejer på pallen. Nu första gången dubbel. Mm. Så det var ju riktigt grymt. Och sen har vi Runar fyra, Eddie sexa, och så Mackan blir lite nermejad på slutet och kommer 20 eller 16, men han var med i sporten med ramlar där då. Det var ju en fantastisk dag det här alltså.
Ja, resultatmässigt så är det ju liksom det bästa vi har gjort utan tvekan, så det är superhäftigt.
Ja, vi vinner ju lagtävlingen.
Ja, det gör vi. Så att ja, det var roligt, det var andra gången vi vann den i år, så det var ju jättekul. Och nu står vi ju inför, i alla fall sen så vet jag inte vad ni tycker, och man märker kanske på skiklassikåkarna att liksom det blir, alltså Vasaloppet, det är en del av skiklassik mer än så. Men om vi tittar för Skidsverige och för det vi lever och i och så börjar ju nu i morgon då, det här kommer släppas torsdag, så på fredag börjar ju Vasaveckan med Kortvasan, och sen ska du kliva in på lördag, Britta med Tjejvasan, och så Emil, du får vänta en vecka till. Vad har ni för känslor nu när vi faktiskt står i precis och kliver in i den här veckan som hela skidbranschen liksom, det är den som vi går runt på.
Jag tycker jag märker att det är väldigt många som ser fram emot och är taggade och liksom ska köra, för jag tycker jag får många meddelanden om att säga, men bra kört det här in på tarret, och så bara jag ska köra mitt första öppet spår. Jag håller på att träna för stafettvasen, har jag många som ska köra, så det är nog många som kommer vara på plats och köra, så det är otroligt roligt.
Det, så jag kan ge lite siffror här. 48 200 är anmälda. Det är lite mindre, men det tror jag är fullt normalt, alltså efter att det inte varit på ett år och sådär, två år sedan vi körde. 62 nationer, Det är 9000 941 stycken från Stockholm, det är mest. Sen är det Västra Götaland, det är ju Ulricehamnsregionen, 7000. Och sen är det Dalarna, 3000. Medelåldern är 43,8. Och så sen är det så lite annat. Men, så det är ju det är nästan 50, det kommer bli 50 000 innan det är klart som ska åka på de här 10 dagarna. Och jag tänkte...
Kul.
Jag tänkte på en grej idag. Jag lade ut en bild på dig, Britta, när du vann Tjejvasan för kanske. Har du sett bilden?
Mm.
Vilket år är det där? Det är inte i fjol utan det är 2 år sedan, eller?
I fjol vann jag inte. Nej. Så är det väl 2 eller 3 år sedan kanske?
Ja, men det jag tänkte på att just det. I år kan det bli sådär. Det var ju alltså 2 dubbla led hela vägen, hela upploppet och sådär. Det kan ju bli lite publik. Det kan ju bli riktigt roligt. Tarto, nu var ju första gången vi åkte egentligen med. Jag sa det till Laggar och Victor när vi åkte in mot, hade varit att testa skidorna sista gången där på morgonen. Och just det, så här är det. Vi måste stå i bilkö här i en kvart liksom och sådär. Nu börjar det bli lite som vanligt även i vårat Ski Classic.
Ja, men det blir kul. Det är ju på något sätt det som är roligt med det här, att det är motionärer och elit på samma tävling och man träffar alla. Så att det, och det är ju, jag tyckte ju att det var väldigt tråkigt med Vasaloppet förra året när det inte var så.
Ja, så att det, ja, det är en stor del av oss. Så är det. Vad känner du inför nu, inför lördag, Tjejvasan?
Ja, men spännande. Den ska bli skön att få en liksom, komma ner, testa skidor och genomköra på banan. Sen är det, för mig tycker jag alltid att det är lite en jobbig tid nu för Vasan. Man vill ju träna på hårt, men det ska inte vara för hårt. Och det är mycket, ja, men göra det där sista jobbet. Att det är liksom nu man har chansen att göra det, och då vill man ju göra det så bra som möjligt.
Ja, så är det. Men du, är det allt? Är det liksom, ser du Tjejvasan som det är viktig tävling? Det är liksom jag åker Tjejvasan för Tjejvasans skull, eller är det mer en del i uppladdningen mot det, nästa söndag?
Ja, men det blir både och. Egentligen så ser jag ju det som en det är liksom en del i Vasa-uppladdningen. Men sen när man är där så tycker jag att det är en jätterolig tävling, och då blir det ju som att så kommer man verkligen in i att jo, men den här betyder faktiskt mycket för mig. Ja. Det är lätt innan att säga att nej, men resultatet spelar inte så stor roll och jag liksom tänker bara på Vasan, men där och då så då spelar det roll.
Du, Emil, det är vi 10 dagar innan. Hur ser det liksom? Du får inte köra Tjejvasan, och hur ser din närmsta vecka ut?
Ja, det är väl lite som Britta där, att man ska göra det här sista jobbet, men man får inte göra för mycket, man får inte göra för lite. Det känns som man ska bara ta det lugnt och lita på det man har gjort. Och det är liksom, jag tror det är väldigt många och väldigt lätt att man vill för mycket. Att det blir liksom antingen för mycket träning. Tror att man ska bli så mycket starkare, eller ska man vila för mycket så blir man åt andra hållet. Så det är ju att hitta den där balansen och liksom bara keep it simple och övergör ingenting och sådär. Sen är det som klart, det är, man tänker ju väldigt mycket Vasalopp nu sista veckan. Det är ju liksom att det får inte heller ta för mycket energi.
Vad gjorde Tarto för er båda? Liksom är det, blir det mer tryck på er, tycker ni? För nu är, i alla fall Emil, du har inte varit riktigt där uppe den här året som du var i fjol. Då. Kanske inte var en av dem. Ja, det är det. Men nu går det ju, nu vart du stor favorit här plötsligt igen. Och Britta, du lite samma sak. Alltså, gjorde Tarto att ni vart, nej, nu vart det favorit, nu måste jag visa. Eller vart det, nu har jag visat att jag kan. Nu kan jag ta, nu vet jag att jag kan, både för mig själv och för de andra liksom.
Ja, det är på båda och det där. Såklart att det är väldigt skönt kvitta för en själv. Speciellt kanske mig där, som har varit lite osäker på formen i januari. Och det var liksom, Giserska blev ett steg i rätt riktning. Och så känner man att, ja men Tarto gick riktigt, riktigt bra. Då, liksom, ja, men då vet man att det finns där. Så det var ju otroligt skönt för en själv. Att man vet att man har formen, man har kroppen och allting stämmer. Sen så blir det väl, utifrån så blir det betydligt mer blickar på mig än vad det var om jag inte hade vunnit Tarto.
Jag tänker så här ändå, för du hade varit favoriten, en av favoriterna ändå. Så det, jag tänker att det är ändå skönare att ha visat för oss själva, för dig själv, att ja, men jag är rättfärdig favorit, inte att jag var bäst i fjol. Liksom, inte.
Ja, det har du ju faktiskt rätt i, att det är sant, man skulle komma bli upp snackad och favorit ändå.
Ja,
det är det. Så det är som, nu har man ändå kanske förankrat det också lite grann.
Britta, du har varit favorit i 8 år på Vasan. Rinner du av det? Bryr du inte? Liksom, är det bara som en vilken tävling som helst? Då? Du får göra ditt så funkar det. Liksom. Eller blir det fortfarande extra tryck på Vasan för dig?
Ja, men det blir extra tryck på Vasan just för att det betyder lite extra. Ja. För en. Men sen är det liksom både och. Alltså att, visst, det kan väl vara press om man känner... Kanske andra förväntar sig saker, men det är också ganska skönt att kunna vara favorit, att många tror på en, och det finns ju en anledning till att man är en av favoriterna. Det finns ju inte bara en favorit, utan det finns ju väldigt många favoriter, så att det är ju, det ska man ju se som något positivt att man faktiskt är en av dem som har chansen att vinna. Sen kan jag tycka att helgen som var blir, det är både och, som jag vill säga, att det är jätteskönt att få ett kvitto på att, ja, men har vi bra grejer och liksom allting stämmer, så är jag stark. Men samtidigt så blir det också först efter några jobbiga dagar, för jag blir alltid sådär att, ja, men nu får du inte tro att du är bra, utan man åker ju bra för att man har gjort ett bra jobb och teamet har gjort ett bra jobb. Och då blir det direkt gå in i, ja, men du måste göra jobbet, så man inte låter det gå några dagar och tycker att nu, men jag är så bra nu, utan då liksom blir det nästan lite extra jobbigt bara för att få ner sig själv till att göra det där jobbet. Mm. Men självklart så är man ju bara jättetacksam för de där dagarna det går bra, och det är ju så mycket roligare att gå in i liksom den formtoppningen eller sista veckorna med att allting stämmer, jämfört med att ha en sjukdom eller en kropp som trilskas.
Ja, så är det. Ja, det kommer bli spännande veckor. Eller vecka framåt Vasaloppet. Jag tänker att vi ska avsluta hela det här Tartu-avsnittet med att ni ska få ge ett par tips var till motionären. För nu börjar man bli nervös där också. Jag var på Lassa Lyckan igår kväll bland annat. Och där var man inte ensam, men nu inte. Fanny har ungdomsträning där och har ju varit där hela vintern. Och sa att nu var det all time high. Liksom. Så nu börjar folk, liksom, nu ska de spetsa formen eller träna i kapp. Men vi kan ta varannan gång. Ni kan ge ett par tips var. Om du får börja med, vad ska man tänka på som du gör, eller om du skulle kasta med en motionär som frågar, vad ska jag göra liksom nu sista 10 dagarna? Vad kan jag göra?
Ja, du har fortfarande kanske 3-4 dagar på att träna. Sen sista veckan är det för sent för att börja bli något bättre. Sen ska du fortsätta åka skidor. Du får inte lägga dig på soffan och bara liksom vila dig i form. Det kommer nog liksom slå åt fel håll.
Så du skulle tänka att man kan, är man van att träna och har tränat så över helgen här, då kan man trycka på lite grann.
Ja, precis. Är du van att träna så kör ett sista långpass. Det skulle jag rekommendera absolut. Kan till och med kanske köra 2. Och sen är det nog bara liksom, åka skidor hela veckan som vanligt. Och ja, men, dra ner tiden som en liksom vanlig formtopp.
Det tycker jag är en bra. Jag brukar säga det är att det är liksom enkelt att köra lika många pass men korta ner dem. Alltså kör du 3 pass i vanliga fall, så kör 3 pass den där veckan också. Så man inte avslutar söndagen innan och så sen tror att man ska vara pigg söndagen efter. Liksom inte.
Precis. Har du tränat hela vintern, då är kroppen jäkligt van att träna och vara igång och vara på hugget. Så då, det kommer liksom bara rulla på som vanligt då. Istället för att göra någonting annorlunda. Gör ingenting annorlunda, för det blir... Ja, det är risk att det blir fel.
Det är bra. Det är
keep
bra.
It simple.
Det är din melodi.
Ja.
Du, Britta, vad skulle du skicka med?
Ja, men det är väl lite inne på samma spår, den första grejen, och som gäller allt, att ja, men inte krångla till det, för att det är så lätt att tänka att om man läser mycket och det är formtopp och liksom det några studier på om de intervallerna ska vara bäst eller ska vara på det sättet, och det handlar ju liksom om 0,5% som du ska bli bättre. Ja. Men du har ju så mycket att förlora på att det skiter sig. Så du, både när det gäller träningen och energin, alltså det du äter sista dagarna, att men gör inte så mycket annorlunda. Det är ju verkligen inte värt att få en mage som krånglar eller något sånt sista dagarna. Att lite mindre träning, lite mer äta, lite mer kolhydrater, och krångligare än så behöver det definitivt inte vara.
Sen ska vi ta 2 saker till, tänka. Och vi börjar med energi, som du är inne på här. Ni gör ju precis tvärt emot varandra i söndags. Emil, du åker bälte och dricker ingenting förutom bara från bältet. Och Britta, du börjar med bältet. Du tömmer bältet på första halvtimmen. Och sen kör du langning i zonerna.
Mm. Ja, men det där är ju, man ska hitta någonting som funkar för en, och det som är ju att man behöver få i sig kolhydraterna och ha med sig jag räknar ju på att ha 120 gram i timmen och vet att har jag det, räkna det jag har och lite av det jag kan få från er. Och planen där var ju att jag hade bälte från början men inte med så jättemycket dricka så att det skulle vara så tungt, utan det ganska starkt blandad sportdryck och hade kanske 7 deciliter eller någonting. Och sen har jag gels med där jag har 200 gram kolhydrater. Så planen var att dricka bältet ganska snabbt innan det liksom hände så mycket i loppet och sen gå på drickalagningar och gels.
Det är, för jag har varit imponerad av det. Redan då varit imponerad i början, för att du hade tömt, jag brukar ofta, eller när jag får ditt bälte brukar det inte vara tomt, men nu var det jättetomt. Så det var ju var en bra start. Du, Emil, är ju lite, för mig i alla fall, det är det jag frågar när jag ska ha tips om när någon frågar mig om bälten och så. Du drack inte en gång, om jag har fått med mig rätt, va? Från lagning.
Det är väldigt sällan jag tar bara lagningar. Och det är liksom för att jag vet vad jag har med mig och jag litar på mig själv på något sätt, att jag tar alltid så jag klarar mig på något sätt.
Och då räknar du gel och sportdryck och så räknar du ut hur mycket energi jag har med mig och så här mycket ska jag ta under tiden, så att säga.
Ja, men exakt. Då på Vasaloppet då byter vi bälte då. Som Tarto körde jag bara ett bälte och så slängde det. Och så liksom, ja men det måste man göra på Vasan för att det blir så pass långt.
Ja, precis.
Så att räkna, lägga upp en plan liksom och räkna på det liksom att så här mycket behöver jag få i mig på den här timmen. Och det är också på Vasaloppet, så ta chansen när det ges. Börja tidigare än vad du tror och liksom sådana grejer, att det känns jättebra i första 3 milen. Jag åt och drack ingenting för att jag tyckte det gick lätt, och liksom att det här med att folk säger att det inte finns tid att äta och dricka, det är bara skitsnack. Det är liksom den hårda sanningen, att det finns tid, ta dig tid för du kommer ha igen det i slutet.
Jag brukar säga det till er varje innan tävling där till er allihop, att ta det 10 sekunder så ger det, för det kan bli minuter på slutet om man går energitom liksom.
Exakt, och kanske framförallt de här som en bit bak i leden som kanske åker en klunga på 15 pers. Om man ligger i första klungan, kliv åt sidan, du hinner ta en gel innan du är längst bak. Om du har tränat på det, och det är ju liksom en del återigen att du måste ha tränat lite under vintern när du har kört sidningsloppen, att träna på liksom sådana grejer. Jag är så mycket för att då kliver du in sista klungan och då har du inte tappat någon position. Ja, du har tappat liksom positionen, men du ligger i samma klunga. Så i slutändan kan du nog åka förbi alla de här som inte har tagit en gel istället.
Så gör en energiplan, det kan ju vara tips. Att liksom fundera, lägg lite tid på det och fundera vad man ska äta och vart man ska äta och dricka.
Ja.
Ja, och verkligen räkna på det. För det är så man tänker att ja, men om jag får i mig 25 gram i den gällen, och det är inte så mycket. Men jag tänker att om du åker på 6 timmar, eller om du åker på 5 timmar, vad du gör, att det blir en timme inget problem. Men att få det i 5 timmar i rad är ganska jobbigt. Att man verkligen inser hur mycket det är. Och då ser man att man har liksom inte råd att ha gått en 40 minuter om man inte har tagit någonting. Så att det är bara, som jag säger, börja i tid och så ja, men ta sig den tiden.
Grymt. Du, Emil, hur mycket vätska hade du med dig i bältet? Hur många deciliter eller liter?
Jag tror jag hade 900 eller en liter. Och jag hade gels hade jag väl, vad blev det? 4 gels, nära 60 milliliters humana gels. 4 sådana fick jag med.
Jag fick till mig från juryrummet där att de tittar jättenoga på er, att ni inte håller på att slänga gelsen och sådär. Alltså det måste vi ta med oss, och det hade vi varit grymt bra på. Vi blev väldigt exponerade också där, för du hade tagit någon med någon kilometer kvar, va?
Ja, jo, det är absolut. Ja, vi på Vasaloppet får vi en kvarts tidstillägg om vi blir tagna.
Precis.
Och jag tror vi kan bli diskade också där under tävlingarna. Och jag brukar alltid liksom ta den och slänga den innanför tröjan eller liksom stöpa tillbaka den, och slänger aldrig någonting på backen frivilligt.
Och det ser man alla gör nu. Alltså förr när jag stod, inte bara zoner utan innan zonernas tid, det är ju i år som zonerna har kommit, men det var ju alltså gel, så det var ju skit överallt, och teamen, alltså jag, de andra, alltså vi som står och langar, strunta i flaskor och bara stack därifrån och så. Nu är det ju stor skillnad, ska man säga. Alltså det är inte alls lika grisigt efter vi har passerat, så att säga. Så där tycker jag alla har blivit mycket bättre.
Absolut.
Så tar ett sista tips och då tänker jag så här, nu har vi gett träning, vilket alltså det är ju det vi håller på med, det är det som är det viktigaste, vi har gett energi, material. Nu blir det inte samma sak som ni tänker som en motionär, men hur ska man tänka med material och liksom stavar, skidor, och har ni något tips där vad man kan göra sista dagarna, sista veckan?
Ta hjälp både innan och se till att allting funkar och att man har bra grejer, och sen ta hjälp med vallning och så den blir bra.
Köp inte några grejer på morgonen eller på kvällen. Nej. Liksom. I alla fall stavar och ett par handskar kanske du kan köpa. Ja. Så skönt med ett par fräscha handskar sånt. Men annars liksom, köp inte nya skidor eller stavar i dagen innan. De grejerna borde du ha testat innan.
Så är det faktiskt. Så är det faktiskt.
Och där blir ju också med vad du ska dricka, att du ser till att du har så sånt funkar. Vad har du för liksom, vätskesystem för att ha med i drickan? Och där också har ju vi att vi har karborre och klistrar på gällen på dräkten.
Bra Britta, det här ska ni få dra nu, för vi kommer få frågor om det här på en gång annars. Folk ser ju att vi ser ut som julgranar när vi åker. Liksom. Alltså, vi har ju hur mycket det. Men hur får ni fast dem? Jag har fått det redan nu på Instagram några gånger och, så här, och det kommer bli mer nu när vi pratar om. Berätta lite snabbt hur vi löser den delen.
Britta får ta den.
Ska jag ta den? Ja, du köper karborre och så...
Biltema oftast, va?
Biltema är den bästa, ja, tycker vi då, i alla fall. Det kan ju någon testa om du vill och se om du kan komma med någon ännu bättre.
Jula kanske.
Men den funkar, ja, Biltema ska jag säga, funkar bäst. Och ja, man sätter fast andningen. Vi har ju på låren eller på nummerlappen där du lätt kan komma åt den då.
Är det noll problem att åka med det här? Det stör inte ett skit, eller?
Ja, det är såklart det stör, eller det slår lite, men det är också en vanlig sak. Ja. Det kan kännas när du sätter den på benet innan start och bara, fan, det är stort, det slår mycket, men världen är tävlingen så lägger du inte märke till allt för mycket.
Nej, och det är väl också kanske
att... sätt dem på bra ställen, liksom, sätt dem inte på utsida lår. Nej. Då kommer du slå bort den, för du kommer dra handen där. Sätt dem kanske liksom mer insida, och det är liksom små detaljer och learning by doing, och det är förhoppningsvis har du lärt dig det tidigare.
Att du kanske kan ha testat det någon gång innan. Ja.
Hur hårt sitter de där i sen? Liksom, får man dra rejält eller?
Jag säger, sätt hellre en större bit på tärningsdräkten så att du vet att den sitter kvar. Ja. Liksom, sätter två stycken på samma bit så att du inte drar lös allting. Och
just det.
Sätter mindre på gelen till exempel. För att ibland kanske inte är det blir det blött och fuktigt, så kan den lossna från kläderna också.
Och sätt dit inomhus i värmen så du inte sätter det precis innan start när det är kallt.
Är det karborren eller tejpen vi pratar då? Alltså gelen eller tejpen?
Ja, men karborren då. Ja. Och på dem, på både gelen och på dig, framförallt kanske precis, på dräkten. Ja. Så det sätter sig mycket bättre om du gör det i värmen när du är ute i kylan.
För jag tänkte komma med ett tips här som jag inte vet om det funkar, men ska ni säga om det funkar inte. Om man nu inte åker lika fort som er. Och så har man folk med sig som kanske står i Evertsberg. Så. Om man då liksom förberett en kardborregel, då kan man väl ta den om man har tömt de andra och sett trycka tillbaka dem. Eller får man inte dit dem då?
Jo, det får man.
Det skulle funka.
Kardborren funkar på samma sätt.
Ja, precis.
Det är viktigt att man har klistrat på dem liksom i värmen. Att...
Bara tänkt på vilken du har satt dit då, så du inte sätter två likadana.
Ja, det kanske då. Har det hänt någon, eller?
Nej, inte för mig. Men jag vet ju att det är några som första gången de ska få göra det där har sätter på bara karborre på gällen och sen tror att det ska fastna på dräkten. Och det gör ju inte det. Så du behöver ju ha någonting på dräkten också.
Grymt, vilka tips alltså.
Eller kläderna.
Bra, vi ska avrunda här för tillfället. Och vi ska faktiskt nästa torsdag, då ska vi ha Vasapodden live. En livepodd på YouTube som ni kommer kunna följa klockan 7 på torsdag från Eldris faktiskt. Två åkare kommer vara med. De här två ska få vila från media då, så då tar vi två andra. Med det segergesten där den tränade. Så då kommer vi bland annat ta Laggar kommer vara på plats förstås. Pudding kommer vara på plats. Laggar måste ha hjälp. Axel lite. Det är Axel som styr, vår praktikant som styr det här upplägget. Då. Och han litar inte på Laggar när det gäller feste, så han måste ta dit Pudding också. Och så kommer vi ha jätteroliga gäster ifrån Göteborg. Det är två killar, kanske äldre killar, män eller gubbar, som åker för Barncancerfonden och de åker med, de åker tandemskidor. Vi har säkert sett, ni har säkert sett dem ni också. Det är två killar, de åker 23 gången, det är sista gången de ska göra det här nu, med tandemskidor. Så har de en insamling så här. De ska besöka Vasapodden live faktiskt, där i Eldris. Och så sen kommer också Umara kommer få vara med. De är inte med live utan det är för inspelade, liksom, så lite tips det vi har gett nu lite än. Och säkert någon annan också. Så det kommer bli en bra timme. Så det kommer vara live på YouTube klockan 7 nästa torsdag. Och så sen kommer ju podden ut i poddformat förstås på fredag morgon.
Vasapodden.
De är magiska.
Kommer hem från magisk helg i Tartu. Och nu preppar på för fullt inför Tjejvasan här nu då på lördag. Så det här, nej, nu trivs jag bra.
Ja, jag tänkte jag ska släppa in det här utan bara någon minut här. Du ska få, du har ju varit och tittat i Vasaloppsspåren och det är ändå det vi, hur ser det ut där?
Ja, det är fint. Det är, alltså, blir det sånt här för det så är det ju riktiga, riktiga drömförhållanden. Och det är precis så som när man pratar Vasan liksom några år tillbaks. Hur kärvt och kallt på myrarna, ny snö som har drivit i och sen är det konstsnö och varmt ner mot morgon. Så ser det ut just nu.
Ja, vi skickade ut ett vallatips här i början på veckan inför första helgen och man kunde klicka hem sina vallor på XCC och det var ju 3-0, det var florfritt rakt igenom som du hade testat fram då.
Ja, och det är ju där, om vi tänker från Oxberg och in som de här två loppen går, så där är det ju, ja, det har kommit lite nysnö sista, men det har liksom blandats i den här konstnären som har legat under hela vintern och den har blivit blöt och den har frusit på, så det är ganska grovt liksom under. Och vi vet ju när vi har haft de här pulverna bra, jag gjorde som ett första test igår och det var riktigt, riktigt vasst. Och vi vet ju när vi gick på de produkterna i Vasaloppsspåret förra året, innan nysnön kom då på lördag natt inför Vasan på söndag, så hade ju de vid Valla åt helt magiska skidor på de här två produkterna. Och det är samma förhållande nu, det är hårt och det är lite grovt under och så. Så det var ganska givet att testa de produkterna och de var bäst även nu, så...
Det är ju ofta så att det vi har liksom, år efter år, det är lite samma produkter som brukar gå. Eller samma, ja, liksom samma åt samma håll så att säga, vart man än är. Så har man ju sina, det här gick här bra i fjol, ofta är det där igen.
Det är det som är så fascinerande. Man tänker att i vissa lägen så, nej men nu är det ju annat i år, då borde något annat funka. Så slänger man in den då för att det var bäst förra året, året där innan. Och, ja, visst är det så i år igen.
Ja, häftigt.
Så, nej, men nog är det lite så. Det är som med skidor och strukturer och hela den biten är väldigt lika år efter år på de olika ställena. Så kan det ju såklart skilja extremt mycket i före och väder vissa gånger. Men i regel så har man en gång träffat rätt, så då brukar det kunna vara ganska lika.
Ja, men vi börjar där då. Skidor. Du plöjer iväg lite skidor fortsatt. Så vill man ha skidor så är det bara att mejla på så kanske du kan hitta fortfarande.
Vi har fina skidor kvar och det är ju samma serie som det vi åker på i teamet nu, så det är jätte, jättefina grejer. Sen börjar det ta slut nu i vissa vikter och sådär, men hör av er så ska vi kolla hur vi kan hitta fram. För det finns fortfarande fint material kvar.
Och hinner till Vasan
vill man få dem. Det är liksom ingen B-sortering som är kvar, utan det är fortfarande riktigt, riktigt fina racegrejer.
Laggar 1, lager 157, skitin.com där. Men du, så sen då om man står där och är nervös inför, nu är det ju gjort och det är väl lite sent att kanske skicka ut grejer till helgen här, men nästa vecka på måndag, då kommer vallatipset, det långtidsprognosen din från fram emot Vasaloppet, stafettvasan och så vidare.
Vi kommer ju lägga ner ett gediget jobb här nu, torsdag, fredag, lördag, söndag, öppet spår kommer vi testa mycket. Vi kommer ha folk ute som åker öppet spår som testar olika produkter och skidor åt oss. Måndag kommer jag själv att göra lite tester. Och sen på tisdag då kommer måndag kväll eller tisdag, då kommer vallatipset inför Vasan. Så där vill jag att ni hänger på tåget. Klicka in er på 157 XCC, gå in på vallatips Vasaloppet och så klickar ni hem de vallorna som vi rekommenderar. Dels efter tester och så självklart håller vi koll på prognosen och hur det ser ut och blir framåt söndagen där när Vasaloppet går av stapeln. Men nej, håll koll på det och gå in och klicka hem det så fort som möjligt. Vi kommer att lägga en tid då det är senaste tiden att beställa för att hinna få dem innan ni åker mot Vasaloppet.
Du, jag tänker vi ska lägga en social mediafilm där också så du berättar hur man ska jobba med de här produkterna. Men det dyker upp där i början på veckan, mitten på veckan nästa vecka det också.
Ja, kul. Ja, och det är också en sån här grej som vi har ju vårat sätt att lägga produkter och lägga pulver framförallt. Men vi testar ju även det inför varje lopp. På vilket sätt, när vi väl har hittat produkten igår, på vilket sätt är det bäst att lägga på. Så ja, men vad kul. Då kan vi bjuda bjuda på det också.
Vi gör ett försök. Men då är det bara att hålla utkik då, eller om man vill ha skidor så laggar man till dig. Skickar man mail till laggar@lag157skiting.com.
Välkomna.
Ut i vallabildningen och gneta på. Det här finns ingen tid att förlora.
Nej, det gör ju inte det. Så nu kör vi hårt.
Då tackar vi för den här veckan. Som sagt var, torsdag, då är det livepodd från Eldris. Då är du på plats igen.
Kul.
Ja. Torsdag på YouTube, men ni kommer att märka det på sociala medier. Men för den här veckan, tack och bock.
Vasapodden.
De är magiska.
Så där lät det ju alltså efter Tartuski maraton. Fina minnen och kul att minnas tillbaka, för det här var, det var en liten game changer förra säsongen. Det här vi liksom, vi fick liksom momentum på det hela igen, och det var en härlig vecka, en härlig dag, en härlig helg som vi sammanfattade i poddformat, som var alltså det mest lyssnade avsnittet i 2022, Tartuski maraton. Det var härligt. Nu börjar vi blicka lite framåt. Och det är bara om några dagar eller om en vecka. Knappt en vecka, mitten på nästa vecka. Så vi ges åkarna ner på lite höjd och förbereder sig inför en januari-turné som i år är lite kortare än vad den brukar vara. Eller vad den varit sista året i alla fall. Där vi börjar i Toblach med dubbelhelg. Sen går vi direkt till La Diagonella. Och så avslutar vi som traditionsenligt med Marcialonga sista söndagen i mars. Mars, januari. Här den går den första också Grand Classic tävlingen för säsongen. Fantastiskt där, som fantastiska tävlingar som väntar oss nu i närmsta tiden. Men vi är väl inte så mycket mer vi vill säga. Jo, en sak vill vi förresten säga, och det är ju att det är jättekul att se att det är många av er som vill förknippas med oss och köpa våra kläder som vi nu släppte ut här på juldagen. Och det finns några timmar kvar att beställa dem, så gå in på 157XC och beställ hem vårat teamöverdrag. Det är jättekul att se så många som vill ha det. Vi är jätteroligt att varje gång man ute på turer och man möter folk i de här 157 svartvita kläderna. Det gör oss stolta och glada att ni vill supporta oss. Så fortsätt gärna med det också. Beställ gärna kläder. Det är jättekul att se. Annars har vi kanske inte mycket mer att säga än att vi blickar in mot 2023, som vi hoppas ska bli minst lika spännande, minst lika roligt som 2022 har varit. Tack för att ni är med oss. Tack för att ni följer oss på social media, på poddar, på ja, där vi är. Det är jättekul att se. Och nu tackar vi väl för 2022 och önskar ett gott nytt år på vårat sätt. Tack och bock, på återseende.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.